I Vetenskapsradion Historia idag ska vi dyka djupt ner i 1600- och 1700-talens bibliotek. Vi ska prata böcker och vad man har skrivit och klottrat i böcker under stormaktstiden. Urban, vågar du skriva i dina böcker i bokhyllan eller gör
små anteckningar? Nej, men du ser ju hur jag ryser bara när du säger hur man har klottrat och antecknat i böcker. Det finns ju olika skolor. Jag är ju en sån som inte gärna antecknar i marginalen på böcker
du jag läser. Du tycker inte man får göra det?
Nej.
Ens på sina egna böcker?
Det tar emot lite grann. Men jag noterade när jag fick ta över en bok från dig. Mm. Att du är ju av en annan skola.
Ja, ja.
Så många hundöron som det var i den boken som jag fick ta över av dig.
Det där är
så kan
ju,
man väl inte göra, Tobias?
De flesta tycker nog som du. Jag är ju ofostrad där. Trots att min mamma jobbade hela sitt liv på bibliotek. Och jag har också gjort det i min ungdomsdagar. Så tycker jag ju att hundöron är självklart.
Du knäcker bokryggarna för att de ska ligga bättre när
jag
du
vet,
läser.
Jag vet, nej, men jag försöker väl behandla böcker med någon sorts respekt, men det är ju samtidigt liksom ett föremål man använder som man liksom vill kunna återkomma till olika sidor som man fick någon särskild känsla för eller
men,
så.
Men om man vill liksom låta boken gå i arv eller lämna bort den som
ja, men då kanske det är kul vad pappa eller kompisen har liksom själv tyckt varit intressant och spännande, särskilt om man då skriver i marginalen och liksom, ja men saker som man kommer att tänka på när man läser.
Det är ju en extra dimension, alltså man brukar ju säga så här, visa mig din bokhylla, jag ska tala om vem du är, att man liksom så här, när man kommer hem till någon så går man fram till bokhyllan och så tittar man vad läser den här personen för böcker och så får man en bild. Det här är ju ytterligare en dimension till det, tänker jag, att om man då öppnar boken så kan man få läsarens personliga liksom reflektioner kring boken. Ja. Så det är klart att det är ju en extra dimension till det
hela. Ja, men böcker är personligt. Och nu är det väl så också att om man ska sälja sin lägenhet då måste man plocka bort de flesta av sina böcker. Mm. Man vill inte se någon annans böcker. Det är som att titta in i någons toalett eller garderob eller något
sånt. Ja, men verkligen så. Och jag har ju faktiskt varit i den situationen nu under våren att vi har sålt en bostad och då fick vi plocka undan 2/3 av böckerna och de som var kvar, de ordnades sen inte efter ämne eller författare eller någonting annat som du som har jobbat på bibliotek skulle liksom göra, utan då färgkoordinerades böckerna istället.
Ja. Ja, det gillar inte riktigt jag. Så gör man ju inte på bibliotek. Men Urban, det verkar ju ändå vara lite grann en renässans för boken, va?
Ja, men det får man väl ändå. Det har ju varit en debatt om den här performativa läsningen. Alltså efter att under många år har sett som att ja, men någonting förlegat nästan. Man läser inte böcker, man lyssnar på böcker. Mm. Och läser man en bok så gör man det på någon
platta. På någon läsplatta.
Exakt. Precis. Nu helt plötsligt så har det ju blivit liksom det här performativa läsningen. Att man sitter på bussen eller på ett café och visar upp då vilken fantastisk människa man är som faktiskt läser en analog bok som inte behöver batterier eller skärm.
En TikTok-trend, va, till och med.
Jag
det här med
det.
Att kidsen ska läsa nu för tiden.
Ja.
Urban Bjerstadius heter du, Tobias Svanlid heter jag. Programmet heter Vetenskapsradion Historia och vi ska till Skoklosters slott nu där vi träffar historikern och författaren Bo Eriksson, aktuell med boken Talande böcker, Skoklosters slotts boksamling, där det handlar om vad marginalanteckningar i gamla böcker kan berätta om tiden och människorna då.
Ja, vi befinner oss nu faktiskt på en av historievetenskapens mest mystiska och gåtfulla platser. Det är hit alla vill, skulle jag vilja säga faktiskt. Det är Skoklosters slott. Och vi är allra högst upp, eller nästan allra högst upp. Och vi har gått in i biblioteket. Och här är det stängda dörrar, så här måste man ha med sig någon som öppnar upp dem för oss. Och det har vi fått idag. Så.
En tung nyckelknippa som leder oss in då genom dörren. I det här biblioteket, det är mängder av böcker i hyllor, bokskåp säger man väl snarare kanske va? Med någon sorts galler för egentligen. Men man ser att det är gamla luntor här innanför. Hur många böcker har du räknat till?
Ja, då blir jag så här tråkig att säga att det är lite beroende på hur man räknar och definierar en bok. Men man brukar säga så här att det är 20 000 volymer.
Det här är det största biblioteket du varit inne i, Urban, eller?
Nej, men alltså det närmar sig nästan ett kommunalt bibliotek. Det slår ju med hästlängder ett skolbibliotek, tänker jag. Och vi ska förklara för lyssnarna då att, som sagt, vi är högst upp i slottet, fjärde våningen, tror jag, vi var många trappor att gå. Och sen ligger det rum efter rum efter rum efter rum här som man går igenom med öppna dörrar. Och så är det bokskåp då i varje rum.
Men vi måste nästan börja från början, för Skoklosters slott, jag har varit här tidigare, man åker på de här små landsvägarna, det här är alltså strax norr om Stockholm, längs Mälarens stränder, och så öppnar sig fjärden här nere, och så det här praktfulla vita slottet från 1600-talet. Alltså någonting av det finaste vi har, antar jag, som en kulturhistorisk rest från svensk stormaktstid.
Jo, men det här är ju helt unikt. Alltså det finns ju ingenting som motsvarar det här, kanske i norra delarna av Tyskland. Och det var ju också det som var tanken när Carl Gustav Wrangel byggde det här. Det här skulle vara ett svenskt stormonumentalt verk som skulle imponera på besökarna. Och det gör det ju än idag. Och det stod ju inte riktigt klart sådär när han dog, utan vissa delar av slottet är fortfarande inte en arbetsplats, men det är liksom ofärdigt. Men stora delar av slottet är ju klart, och det är ju magnifikt, och även för en modern besökare som kommer hit så blir man ju väldigt, väldigt imponerad.
Mm. Och man får ju en doft av stormaktstiden verkligen när man knatar runt här i trapporna som vi har gjort nu och ser alla de här små sentenserna, inskriptionerna på alla möjliga språk, det är franska, latin och tyska, svenska förstås, runt omkring på väggarna, alla rum har namn efter Europas alla större städer vid den här tiden. Alltså det här är liksom hela världen som har liksom inkorporerats i det här ståtliga slottet då.
Och det har ju också varit en tanke för de här som har bott här. Alltså det har ju varit ätten Wrangel som byggde det här. De ville ju ha det på det viset. Sen har ju de efterföljande ätterna som bra ätten, de har ju liksom byggt vidare på det här. Att det ska vara storslaget, det ska vara en kunskapsbank, alltså hela världen ska finnas här. Och bland alla dessa många tusentals böcker så finns det ju en bok i stort sett om allt som du eller det finns allting du behöver veta finns här i en eller annan bok. Men jag vill också säga att böckerna är ju inte allt. Det finns ju också mycket, mycket föremål. Det finns ju tavlor, det finns massa stolar, bord. Det finns
en uppstoppad häst här utanför.
Ja, en uppstoppad häst. Alltså det finns ju rustkammare, det finns massa vapen och allt det här är ju egentligen en helhet. Det är ju det som var tanken. Hela världen ska finnas samlad på en plats.
Och av de här 20 000 böckerna då, jag antar att det inte finns någon deckarhylla till exempel. Om du bara lite kort skulle beskriva då, så vad är det för typ av böcker som står i hyllorna här?
Alltså de vanligaste böckerna, det är många olika språk ska sägas. Det är grekiska, latin, det är engelska, det är svenska, det är franska, det är tyska etc. Och också polska och sådär. Så det finns många olika språk representerade. Genrerna är ju teologisk litteratur. Det är mycket andaktslitteratur. Men sen är det historieverk och det är reseböcker. Sen finns det ju olika tidsskick i de här samlingarna. Kommer vi in på de som är från 1700-talet, som är den schefferska boksamlingen och så. Där finns det mycket dramatik, modern dramatik, dansk dramatik, det finns engelsk litteratur, det finns också fransk upplysningslitteratur. Så att det är svårt att säga så här, vilken genre finns egentligen inte med? Om man säger alla genrer som fanns fram till 1800-talets mitt, de finns representerade här, minst en bok.
Men har man ett sånt här stort hus, man bor i ett slott, man är en sån här Wrangel eller en bra eller någonting, man förstår ju att man har plats förstås för ett jättestort bibliotek. Men vad ska man ha det till? Alltså du som har studerat detta med böckernas roll och betydelse för de här människorna genom århundradena. Alltså hur har de använt de här böckerna?
Ja, men man har använt det på flera sätt. Vi kan föreställa oss här hur man tog emot gäster på slottet och så har man tagit upp de här innan man ska sätta sig ner och äta middag. Man visar böckerna, så det är ju en del.
Skrutigt med dem helt enkelt.
Ja, men visst är det så. Mm. Absolut. Men sen också ska man kunna att ägarna, de som har varit här och alla adelsfamiljer, de var ju också väldigt bildade. Så att det var ju inte bara sociala föremål att skryta med, utan det var ju en del också av deras utbildning. Här satt man och läste och studerade. Framförallt är det en kunskapsbank, men det är också, som när jag har sysslat med de här böckerna, att jag ser att det är också minnen. Och för mig är de här böckerna levande, det är levande böcker. De har jättedramatiska liv, de har varit med om saker, de har blivit brända de här böckerna en del, de har bundits om. Folk har ägt dem i många olika led och där de har skrivit in sina namn, de har strykit under saker, man har skrivit massor i marginalerna. Man har arbetat med böckerna, man har rest med böckerna, man har levt med dem. Och det gör att varje bok egentligen har sin egen biografi kan man säga. Och det är det jag har försökt fånga i min bok.
Och innan vi går in mer på det, så rent konkret, om du skulle försöka måla en bild, du säger att man har använt de här böckerna, hur har man använt dem? Har det suttit folk här uppe i biblioteket dagligdags och läst, eller har man tagit med sig dem ut till gräsmatten här ute i vårsolens sken och legat i gräset och läst? Har man studerat, har man gjort det av lust? Alltså hur har man använt de här böckerna?
Alla de tre saker du nämner stämmer, precis så har man ju gjort. Självklart har man tagit med sig boken ut om det har varit passande väder för det. Man har tagit med sig dem på resa. Alla de här böckerna har ju inte stått här från 1600-talet och framåt. Böckerna har sina egna förhistorier och efterhistorier och har kommit till slottet vid olika tidpunkter. Och då ser man hur en ny generation adelsynglingar här i Sverige har liksom återupptagit de här studierna, suttit och slitit med den här latinska grammatiken och svurit varför måste jag hålla på med det här. Och han kan ju ha suttit antingen här uppe eller någon annanstans här i huset.
Inga sönderrivna sidor i matematikböckerna, hoppas jag.
Kastade i väggen.
Ja, det finns säkert exempel på det, men jag har inte hittat det. Men ibland kan man ju se böcker som ser ovanligt lästa ut. Sen finns det ju böcker som ser ovanligt olästa ut. Och de är ju nästan mer intressanta faktiskt.
Men kan vi inte ta en promenad genom biblioteket och kika på lite böcker där?
Och då med glasögonen riktade mot, som du är inne på, Bo, egentligen inte all den ofantliga kunskap som då ryms i alla de här böckerna som vi nu går förbi, utan vad de här böckerna alltså kan berätta om människorna här på Skoklosters slott som har läst dem.
Ja. Ja, men det är så jag använder böckerna. Jag är inte primärt intresserad av vad boken handlar om, utan jag är intresserad av hur har den här boken lästs. Hur har den använts? Vem har använt den? Och vad säger de här anteckningarna och understrykningarna om, ja, dels om bokens kvalitet, för att det finns ju en anledning till varför de läser boken, men också vad säger det om den här människan eller de här människorna? Så jag använder anteckningarna, det här runt omkring i boken. Det kan vara klotter, och det kan vara understrykningar, det kan vara namnteckningar, allt möjligt. Det är som en väg in i en tid och också in nästan ibland till deras psyke, där man nästan faktiskt kan se att här har den här personen skrivit in en sak som är väldigt starkt känslomässigt. Och man känner liksom historien vibrera till. Det är ganska häftigt.
Men det är ju en ganska sorglös inställning till boken som föremålen då, tänker jag. Att de, för det här är ju dyrbara pjäser och var väl dyrbara redan då, inköpta från kontinenten och sådär. Att man sitter och antecknar sina privata tankar i de böckerna.
Ja, det hörde jag. Det var väl Kulturradion på P1 som jag skulle starta sin bokklubb, och då var det någon av deltagarna där som ju tyckte att jag har inte självförtroende nog att skriva små anteckningar eller göra små understrykningar och sådär, för jag vet inte, jag kanske inte kommer kunna stå för det här om 2 år och sådär. Alltså, det här med att liksom använda böckerna så intimt, det säger någonting om Skoklosterborna kanske?
Ja, men ja, det säger någonting om olika tider. Att idag har vi har förlorat konsten att anteckna böcker, skulle jag säga. Dels därför att boken idag är mycket mer komplicerad. Alltså det är inte så enkelt att säga att en bok är en trycksak som det var förut. Utan idag är ju en bok, den kan ju vara att man hör den, att det är en lyssnarbok och så. Då är det svårt att anteckna naturligtvis. Men det här är ett sätt att förhålla sig till kunskap, till det existentiella också. För alla böcker förmedlar ju inte kunskap, utan de kan också förmedla existentiell lärdom, insikt i form av religiös litteratur. Och då antecknar man som ett sätt att man har en dialog med den här boken eller den här författaren. Och då blir det väldigt intressant att som en modern forskare gå in och liksom lyssna på den här dialogen. Vad är det du reagerar på i just den här texten? Vad betyder de här orden för dig med tanke på ditt liv och hur du har levt och de sorger du har upplevt?
Men vi har ju 20 000 böcker här. Kan du ge några exempel på, alltså, vad är det för typ av anteckningar du skulle visa?
Mm. Några ligger ju uppdukade på ett bord här.
Och då åker ju handskarna på bo här också.
Ja,
för det här är ingenting som
några luntor är ju enorma här och några är betydligt mindre.
Ja, men jag ska visa faktiskt lite exempel på böcker.
Du sätter på dig sådana här svarta
plasthandskar för att skydda böckerna. Men vi kan ta den här exempelvis.
Vad är det du ska ha? Det där är den ljusaste.
Här är
den. Någon
här
brun.
Är det här.
Är det kalvskinn det här? Eller?
Notera boken att den är ganska liten. Man kan ha den faktiskt i sin jackficka. Så pass liten är den om man nu har en jacka. Mm. Och det var nog också tanken. Det här är en saltare. Så det är saltarens text i denna. Det är en religiös bok. Och den här boken, det är ett exempel på hur boken har använts som en källa för tröst och sorg. Och det blir väldigt dramatiskt när vi öppnar här nu. Nu måste man öppna väldigt försiktigt för att inte bryta den känsliga bokryggen.
Man ser att det är massor skrivet här. Ja.
Där.
Åh, det är så lite. Ja. Och ljusbläck.
Ja, då står det Gustav Baner. Ser du det? Mm. Anno. Och så står det 20 marti. En klaglig dag.
En klagelig dag.
Ja.
Vad är det som har hänt?
Jo, detta är år 1600. Det här är ju alltså Linköpings blodbad. Gustav Barnér var en av de adelsmän som stod anklagad för landsförräderi. Så han satt fängslad vid den här tiden. I sitt fängelse så hade han den här boken med sig. Och jag vågar påstå att den här lilla anteckningen, En klaglig dag, det är det sista han skriver i hela sitt liv. För vi har familjen är där, delar av familjen, döttrarna och hans hustru Kristina Sture. Och det finns en av döttrarna som sedan har skrivit brev och berättat om vad som hände.
De är där för att säga farväl.
Ja, för att säga farväl, precis. Och han skriver där En klaglig dag. Och sen går han iväg och blir avrättad vid Linköpings blodbad. Och den här boken som han hade med sig, som då har understrykningar och sånt. Och här kan ni se lite understrykningar.
Absolut, mycket.
Den har ju skänkt honom tröst, och familjen naturligtvis. Den gav han till sin dotter, Margareta. Och hon har skrivit sitt namn här. Där nere står det Margareta Barnér. Och sen här, ser ni där? På insidan av pärmen. Då är det Anna Barnér, systern till Margareta, som har skrivit denna bok har väl jag ärvt efter min salige kära syster Margareta Barnér. Så den har vandrat vidare i släkten, därför Margareta Barnér fick inga barn och då tog systern över den. Så på kvinnosidan har den här boken vandrat. Därför att det var ju ett väldigt känsligt familjeminne.
Men alltså Bo, hur känns det då som forskare att sitta och liksom få den här direktkontakten med år 1600 och den händelsen, och han skriver En klaglig dag, det är ju som att alltså,
lite underdrift
kanske. Till att börja med det, alltså det låter som isländska sagalitteraturen ungefär i underdrift. Nej, men alltså en kommentar som har färdats genom århundraden till dig.
Nej, men det är ju just såna här ögonblick i böckerna. För det är ögonblick. Det är inte bara någonting nedklottrat. Det är ett ögonblick fångat i tid, i rum, genom att ha förts ner i den här boken. Det gör ju att man flämtar till när man förstår vad det handlar om. Och när man också ser sen hur den har vandrat på kvinnosidan, så förstår man vad den här boken har betytt. Det var deras far som avrättades, och sen blev det morfar som avrättades. Den är ju en kvarleva ifrån blodbadet vid Linköping. Samtidigt som det är en existentiell lins in i människornas, vad ska man säga, känslohistoria vid just den här tiden.
Det säger författaren Bo Eriksson härifrån Skoklosters slott. Och vi, Urban, ska ge oss tillbaka till vår studio där vi träffar bokhistorikern, professorn vid Lunds universitet, Jonas Nordin, som kan berätta mer om vad såna här 1600-tals bibliotek betydde för stormaktstidens människor.
Alltså bibliotek har ju både en praktisk och en symbolisk nytta vid den här tiden, eller en symbolisk betydelse. För att dels är det ju naturligtvis källor till information och kunskap och förströelse och glädje. Men det är ju väldigt hög grad, och inte minst de här adelsbiblioteken, det är ju i hög grad statussymboler. Och det kan man ju se i många av de privatbibliotek som byggs upp under 1600-talet av adelsmän. Det är en hel del av dem består ju av plundrade böcker, och där har man ju inte kunnat välja direkt utifrån sina egna intresseområden eller vad det nu är man skulle vara speciellt nyfiken på, utan där får man helt enkelt ta vad som finns till hands. Så det syns ju en hel del av de här böckerna, och många av dem har ju sen också stått orörda på hyllorna som representationsobjekt.
Men alltså, var i bestod statusen då? Var det antalet böcker, eller var det liksom hur fina de enskilda böckerna var i liksom banden, eller var det vilka författare? Alltså gick man adelsmännen till varandras bokhyllor och kollade, du har den här författaren och det har inte jag, men jag har den här.
Mm. Både och, kan man säga. Både de enskilda objekten var naturligtvis betydelsefulla om det var dyrbara och påkostade utgåvor, men man skulle ha, det fanns manualer också för hur man skulle samla ett bibliotek och vilken typ av litteratur man skulle ha, vilka kunskapsarter som skulle vara representerade i ett väl sammansatt bibliotek. Det finns en känd bibliotekarie som levde i början av 1600-talet, Gabriel Nodé, som många gånger brukar benämnas som den moderna biblioteksvetenskapens fader. Han var privatbibliotekarie åt kardinal Mazarin i Frankrike, och han var en period också bibliotekarie åt drottning Kristina. Och han avled faktiskt på hemvägen från att ha varit i Stockholm, och när han skulle resa tillbaka till Paris så dog han. Men han skrev en biblioteksmanual i början av 1600-talet som var väldigt inflytelserik, och där lyfter han ju fram också att en adelsman ska samla ett stort bibliotek, men han ska inte göra det enbart för sig själv, utan det här ska också stå öppet för lärda och för de som söker kunskap. Att det här är en del i, vad ska man säga, mecenatskap skulle vi säga, patronatskap sa man väl då, att som adelsman så skulle man ställa sina medel och kontaktnät och vad det nu är till förfogande för större grupper av människor. Det här gäller alla möjliga typer av sociala förbindelser, men inte minst då för lärda som sökte kunskap och inte själva hade möjlighet att skapa några större privatbibliotek. Och några allmänna bibliotek att tala om fanns ju inte vid den här tiden, utan man var ju i hög grad beroende av de här privata boksamlarna.
Men alltså, hur ska man i grund och botten förstå det här med att adelsmän, inte minst under 30-åriga kriget tänker man, går in i någon annan slott och då, kanske ner i Tyskland, och plundrar det slottets bibliotek? Alltså, du är inne på att det har med status att göra, men finns det någonstans också kanske då en kärlek till böcker, kärlek till kunskap, eller det här att liksom föra vidare kunskap och lärdom för eftervärlden i sin egen släkt och sådär?
För svenskt vidkommande så ska man komma ihåg att det här var i hög grad en nödvändighet. På många sätt var Sverige ett kulturellt u-land.
Mm. När man kliver, vi har inga in böcker, på sätt, liksom.
Det finns, alltså, under hela 1500-talet så har boktryckarkonsten kom relativt tidigt i Sverige på 1480-talet, men därefter tog det liksom stopp. Och det här beror på, vad ska man säga, Gustav Vasas kulturfientliga kulturpolitik. Och han tillät bara en boktryckare att vara verksam åt gången, och han verkade på kunglig befallning. Så att under hela 1500-talet finns det bara en boktryckare vid varje enskilt tillfälle verksam i Sverige. Och det är väldigt begränsat vad han kan trycka och vad han kan åstadkomma för den svenska marknaden. När vi kliver in i 1600-talet så har det här blivit uppenbart för statsbärande kretsar, och inte minst då för Gustav II Adolf, som på många sätt faktiskt är en stor, vi kanske idag bäst kommer ihåg honom som en krigarkung, men han är ju i väldigt hög grad också en kulturgestalt, en kulturkung. Och han inser ju att här ligger Sverige efter omvärlden, och att om Sverige ska kunna lyfta sig ur den här då ganska bekymmersamma ekonomiska utrikespolitiska läget som man befinner sig i, så måste man göra en kulturell och en kunskapsmässig uppryckning, och då måste man börja bygga bibliotek. Han anlägger ju en stor mängd skolor. Man har precis återstartat Uppsala universitet, som ju mer eller mindre har varit nedlagt under hela 1500-talet. Men han ser ju till att det också får medel för att kunna bedriva en verksamhet. Och han grundar Uppsala universitetsbibliotek, som ju egentligen då är det första offentliga biblioteket i Sverige. Offentlig i en rätt begränsad mening, men ändå. Men de här måste ju ha böcker. Och då är den här, när de stora kontinentala och baltiska krigen inleds, så ja, men då är det helt plötsligt en marknad som öppnar sig. Och vad man ska komma ihåg är att det här, de böcker man plundrar från svenskt håll, det här förekommer, alla stridande arméer tar ju krigsbyten vid den här tiden. Och det är ett helt legitimt sätt att göra, men det är i enlighet med tidens internationella rätt. För svensk vidkommande kanske, svenskar blir väl lite världsmästare på just det här med bokplundringar. För svenskarna är inte ensamma om det här, men kanske de som sätter det här mest i system.
Mm. Vi har störst behov helt enkelt.
Ja, för att behoven är så stora i hemlandet. Och det är ganska intressant också hur man ser hur de här strömmarna av böcker till hemlandet avspeglar de inhemska behoven. Så att under Gustav Adolfs regeringstid och under 30-åriga kriget, då går de här boksändningarna i första hand till Uppsala universitetsbibliotek. Sen när de hyllorna är fyllda och när drottning Kristina blir myndig och hon har ju då litterära intressen, och då styrs de här bokströmmarna om till Stockholm istället och hamnar i det kungliga biblioteket, och så småningom i Rom, för att hon tar ju med sig stora delar av den här boksamlingen sen när hon abdikerar. Och mycket av det som blir kvar brinner sen upp i slottsbranden 1697. Sen under senare krig, när vi kommer, Karl XII:s krig då framförallt, så då, ja, både Karl XI och Gustavs krig och Karl XII:s krig, då hamnar de här, då är så att säga de offentliga behoven fyllda, och då hamnar det här huvudsakligen hos privata, i privata händer. Hos adelsmän och andra.
Men alltså, hur viktiga var böckerna då i jämförelse med andra former av krigsbyten? Var det så att när man liksom hade intagit en stad, då satte man, gick man raka spåret till liksom biblioteken? Eller liksom...
Ja, det kan man säga. För att, på ett sätt så kan man ju säga att Sverige hade, även om man skulle kalla litterära agenter, kanske är fel ord, men man har ju då... Det,
man hade med sig bibliotekarier i krigsdagen.
Ja, alltså det är utsedda personer som ska inventera biblioteken på de orter som man erövrar. Och det är två, det är en sak. Man får ju bara ta bibliotek under vissa villkor. Man följer ju ändå krigets lagar vid den här tiden, så som de har formulerats framförallt av Hugo Grotius, som den stora naturrättsliga tänkaren vid den här tiden. Och där så säger man ju då att det är bara erövrade, det är fiende gods eller det är övergivna gods, det är de man får ta hand om på vissa villkor, och sen så ska det här då också överenskommas i fredsluten, så att det här har ju reglerats i enlighet med tidens rättsordning, men i det här plundringspolitiken så har ju Sverige utser då, det är fältpräster i många fall som är de som har den så att säga högsta bildningsnivån, så de använder man då för att inventera de här bokbestånden. Sen har man särskilda kanslitjänstemän, så småningom fältkansliet har ju då lärda personer också som har det här som uppgift och som får rapportera. Man gör det här lite olika. Ibland så, beroende på hur länge man är stationerad på en ort och hur mycket tid man har, så där, ibland så packar man ner alla böcker. Det är det ideala, om man kan packa ner allting, flytta hem till Stockholm eller till Uppsala och sortera på plats i hemlandet i lugn och ro. Men om man har ont om tid, ja, men då får man snabbt gå igenom och se, okej, vilka är de mest åtråvärda objekten i de här sammanhangen.
Alltså jag vet inte, jag sitter här med stort leende på läpparna, för jag drar de här parallellerna till vår egen tids konflikter och Hormussundet, och man ser liksom oljetanker som kanske blir bordade och erövrade.
Här bordade de biblioteken.
Ja, men exakt.
Att det, liksom,
det verkar vara en naturresurs för en 1600-1700-tals kung eller general då, att böckerna vill vi ha.
Alltså man kan ju se många av de här böckerna, för just det med ett av kraven är ju då att det ska vara fiendeböcker, och de man krigar mot är ju då i många fall katoliker. Och det här betyder ju att det som man får då, det är gamla klosterbibliotek och det är katedralsbibliotek och annat med massa katolsk liturgi som man ju inte har någon som helst användning för i Sverige. Och mycket av det här som hamnar i Uppsala, ett lutherskt lärosäte, så har man stor mängd katolsk teologi som i någon mån kan användas för kontroversteologi, det vill säga att man ska lära känna fiendens argument, men det räcker ju bara så långt. Så att jag menar, väldigt mycket av det här, det vet vi ju från senare studier, det står oanvänt nere i boklagret i undervåningen i Uppsala universitetsbibliotek i århundraden och har i stort sett varit orörda sedan dess.
Men alltså alla böcker vid dåtidens bibliotek kan ju inte ha varit krigsbyt och stöldgods, tänker jag. Alltså vilka andra sätt fanns det då när vi inte hade egna boktryckare?
Det man ska komma ihåg, för att samtidigt som med Gustav Adolfs kulturpolitik, för att han ser ju också till att anlägga en stor mängd tryckerier i Sverige. Så att vid ingången av 1600-talet så finns det en boktryckare. Sen kommer det, när Gustav Adolf dör, så är det väl 10 boktryckare i landet, och ytterligare då i de svenska provinserna, de utrikesprovinserna. I slutet av 1600-talet så är det uppemot 30 boktryckare i riket och provinserna. Så att det har skett en enorm utväxling här. Det finns två holländska forskare som har försökt räkna på hur många exemplar, hur många böcker som trycktes under 1600-talet i hela Europa. Och det här är beräkningar som är behäftade med stora metodiska svårigheter, men likväl så tendenserna är så tydliga så att de ändå säger någonting. Och de menar ju då att den svenska expansionen på den svenska boktryckarmarknaden, den är exceptionell i sin samtid. Det är England, Nederländerna, Sverige som sticker ut. Den svenska enligt deras beräkningar så stiger då den svenska bokproduktionen med över 6000% under 1600-talet.
Vi pratar ju om böcker under stormaktstiden här i Vetenskapsradion historia idag. Och hur viktiga har de varit då sammanfattningsvis, Jonas, för att få liksom det här kulturella stenålderslandet Sverige på fötter?
Men det är, alltså det, den kulturella utväxling som sker under 1600-talet i Sverige, den är ganska exceptionell faktiskt på många sätt. Vi ser det här i första hand, så kanske vi ofta tänker på de krigiska aspekterna av 1600-talet, men den kulturella utväxlingen, den är häpnadsväckande. Och när vi närmar oss, när vi kommer till sekelskiftet 1700, då kan man inte längre säga att Sverige är ett kulturellt u-land.
Och vilken roll spelar de här boksamlingarna, de här 1600-talsbiblioteken idag då för Sveriges vidkommande?
Nu finns det många internationella samarbetsprojekt kring de här boksamlingarna. Det finns bland forskare och bland kulturarvsinstitutioner, så har man ju ett utmärkt samarbete kring det här. Och det här, ibland så växer ju den här frågan om, ska man återlämna krigsbyten och sådana saker.
Silverbibeln och sånt.
Ja, och det här är en icke-fråga skulle jag säga inom det akademiska samfundet och ibland kulturarvsinstitutionerna. Det är liksom utomstående parter som brukar lyfta de där önskemålen. Men inom mycket forskning och mycket samarbetsprojekt, och inte minst med den digitala tekniken, så kan man göra de här böckerna kända och tillgängliga på ett helt annat sätt än vad man har kunnat tidigare. Så att det pågår mycket samarbete kring det här.
Det säger Jonas Nordin, professor i bok- och bibliotekshistoria vid Lunds universitet. Tack för att du var med i Vetenskapsradion historia.
Tack.
Vi är tillbaka på Skoklosters slott. Det är ett ganska ljust rum det här, men det är kyligt fortfarande så här års på våren. Bland alla böcker och de här speciella böckerna med sina fascinerande anteckningar. Eller hur, Urban?
Ja, och innan vi lämnar det här för en stund sen så tittade vi ju i en bok där Gustav Baner hade skrivit en... Vad var det han hade skrivit, Bo?
En klaglig dag. Han skrev ner det precis innan han gick iväg för att avrättas vid Linköpings blodbad.
Och den boken har sen fyllts på med kommentarer då av kvinnor i släkten. Men alltså, vilka skillnader ser du då mellan hur kvinnor har gjort såna här marginalanteckningar och hur männen har gjort dem?
Ja, jag skulle säga att en skillnad, det är väldigt svårt att säga generellt, men en skillnad som jag anar, det är att kvinnor har ju en mer genrebestämd litteratur, så det är mycket religiös litteratur. Men de verkar ha haft på sitt uppdrag att föra vidare familjehistorien. Alltså släktskap och hur familjens historia ser ut. Både den, om man är ingift, blir man en ingift kvinna i en ätt, så ligger det på hennes roll att se till den nya ättens liksom historia och berätta för sina barn och barnbarn att så här är det.
En superviktig roll, tänker jag, i fina adelsfamiljer. Ja. Så det är ju vranglar och brahar och bjälkar och alla möjliga som har bott här till exempel på Skokloster. Så att, jag menar, vilken väldigt viktig roll de hade.
Ja, men så är det. En väldigt viktig roll. För de här föremålen, det här är ju böcker, men det finns ju också minnen och berättelser kopplade till andra föremål. Alltså jag tror att man hade en annan relation till det materiella än vad vi har idag. Vi har materiella som slit och släng, men de har det materiella som någonting att bevara, därför det har ett värde, inte ekonomiskt, utan familjärt, minne. Och vi kan ta det här exemplet. Här är en också en religiös bok, och den här är min lilla personliga favorit faktiskt, för att här ser ni att det är någon som har skrivit. Mm. Och det är en kvinna igen.
Stenbox är det nästan som
det
står.
Nej, det är det faktiskt inte. Utan det här är Margareta Brahe som skriver att hon har fått den här boken av sin salige herrfader, alltså den avlidne fadern Per Brahe. Per Brahe är den äldre som ledde på 1500-talet. Han dör 1590, men hon fick den här boken 1583, skriver hon. Men hon har skrivit in det här efter 1590, det förstår jag eftersom hon kallar sin far salig. Men i alla fall, hon fick boken 1583. Och det får hon därför att det var då hennes mor dog. Alltså Per Brahes fru, Beata Stenbock. Han blev väldigt självdrabbad, mycket hårt av detta, Per Brahe. Han sörjde verkligen. Och då gav han den här boken till Margareta. Och hon skriver in detta som minne att jag har fått den här Per Brahe. Och citerar också om att gudsfruktan är den största visheten.
Såklart. En tröstebok då, kan man säga.
Det är en tröstebok, ja. Och den bär hon med sig resten av sitt liv. För här, på slutet, så kommer istället 1618 upp. Och då skriver hon, hon tackar Gud för att Gud har hjälpt henne från ett elände. Jag vet inte vad exakt som har hänt. Och sen skriver hon lite till om sorg och tröst. Och så avslutar hon med att skriva in sitt eget namn. Så den här boken har varit väldigt betydelsefull för henne. Och då kan man säga, är det bara för kvinnor som har så här? Inte egentligen faktiskt. Tittar vi på den här boken, det här är ju en ganska stor och tjock bok.
Det här, ja, den är ju gigantisk om vi ska beskriva den. Alltså det är ju ingenting man har i jackan direkt.
Man kan säga att det är två tegelstenar.
Om absolut. Man, ja.
Jämför med en tegelstensbok.
Ja. Ja, och det här är alltså Erik Brahe. Han levde på mitten av 1700-talet. Det här är hans bibel. I den här bibeln har han skrivit sina familjenotiser och anteckningar. Ni ser på det här bladet, det fortsätter också i slutet av boken. Och han har en väldigt tragisk livshistoria. Det är så här att i slutet av den här boken så finns det en notis. Och det är det absolut sista han skriver i sitt liv. Därför 1756 är ett otursår för honom på många sätt och vis. Jag gör historien kort. Han förlorar 4 av sina barn. Februari till maj eller något sånt.
Ja, det är en sjukdom där. Jag har läst i din bok, alltså som förälder själv, man blir ju, du vill göra historien kort, jag måste ändå stanna lite vid det. Det är ju verkligen fruktansvärt. Det drabbar ju säkert många på 1600-1700-talet. Men alltså barn från spädbarnsålder upp till 6, 7, 8, 9 år går bort inom loppet av bara något halvår, någonting sånt där.
Ja, det går så fort. Ja. Och ja, det är en fruktansvärd sak att som förälder sitta och se sina barn. Först förlorar de ena barnet och sen går bara någon vecka senare så går andra bort. Och det är alltså 4 barn han förlorar. Det skriver han i denna bibel.
Och vad skriver han då?
Ja, han skriver att han skriver namnet på sina barn och att hon gick bort 6 år gammal i sjukdom, i smittkoppor. Och sen fortsätter det här, och det som sker det är att han är lite dum, om man får säga så. Han kunde ha agerat lite smartare. Han ställer upp på en statskupp 1756 på sommaren. Tillsammans med drottningen Lovisa Ulrika så vill han göra en statskupp. För det här är ju under frihetstiden, så han vill ju återinföra en mycket starkare monarki och så. Och det här misslyckas totalt, och han är ganska faktiskt tafflig i det hela. Men det betyder att han blir ju dömd som landsförrädare och dömd till döden och sitter fängslad på sitt palats på Riddarholmen. Och då har han sin bibel där och skriver. Han skriver andra saker också. Han skriver en instruktion till sin kära hustru som är gravid vid den här tidpunkten. Stina Piper. Skriver en instruktion till henne som han kallar min ängel på jorden. Och han skriver också ett brev till sin son. Men sen så för han in anteckning här. Och det här är det absolut sista han skriver i sitt liv. Och det handlar om att han ber Gud ta hand om sin kära hustru. Och sen om barnen. Och så säger han amen. Och sen säger han, nu vänder jag mig helt och hållet till dig, Kristus.
Men är det några känslor i det här?
Det är precis det är. Och det här jag tycker är intressant. Här har vi en man som mellan raderna, får man ju säga, uttrycker väldigt, väldigt starka känslor. Det är nästan så att man ser hur handen darrar när han skriver det här. Samma sak med de här kvinnorna som vi har mött, som har förmedlat vidare minnen i böckerna. Mm.
Och det verkar ju darra inte minst då för Erik Brahe, som du är inne på, när han ska liksom, lotsa sin blivande änka då framåt i livet. Låna inte ut pengar för mycket, och kom ihåg att man lånar ut till en vän och sen kräver man tillbaka pengarna av en ovän. Och så det är många liksom visdomsord på vägen där på 1700-talet, men som du är inne på, Urban, man får inte riktigt den här känslan. Det är inte så tårdrypande som man kanske hade föreställt sig att man hade känt i det här läget som han befann sig i.
Ja, men jag tycker att det är det. Jag tycker för att om man jämför med vad som står i andra böcker där det kan stå en liten hälsning, det står ett latinskt citat eller olika reaktioner på texten, alltså kunskapsreaktioner, så blir det här någonting annat. Därför man vet att när det i en bibel talas om att ta hand om min hustru och barn, då förstår man att det här är hans sista önskan i livet. Då bränner det till. Mm.
Så. Det är ju oerhört gripande som du berättar om de här marginalanteckningarna, får man säga, eller skriverierna i böckerna, och många av de här exemplen som du läst. Men du var inne på det precis i början också, det här med att många av böckerna här, det här var ju kunskap som de här adelsmännen inte minst skulle liksom ha nytta av. Till exempel latinboken som generationer av vranglar till exempel har varit tvungna att plugga igenom, och liksom den typen av anteckningar också i marginalen, att ja, men så här böjer man det här verbet, eller 3 plus 7 är så här mycket. Ja.
Mm. Det är ju kanske egentligen det vanligaste sättet att använda de här böckerna. Alltså man har haft, för olika åldrar så har man studerat. För adeln var ju en studerande klass, därför det förväntades av dem att de skulle bli krigsöverstar eller att de skulle jobba inom den civila sektorn och bli statstjänstemän och sånt. Alltså det ansvaret var väldigt stort och tungt, och i synnerhet på de som var medlemmar av ätterna som Wrangel och Brahe. Och här, den här tycker jag är lite spännande. Det ser du vad det står här.
Denna boken fick jag den 29 april. Vad står det? 1802.
1802, ja. Det är en 11- eller 12-årig Magnus Brahe som har fått den här boken.
Arithmetica Tironica. Kort och grundlig anvisning.
Just det.
Det här är en mattebok.
Det är en mattebok. Och det här var tidens stora grej. Därför det här är en mattebok på svenska. Inte på latin eller grekiska eller tyska, utan på svenska. Och den här matteboken har han läst och studerat, och ibland så gör han små egna uträkningar i den. Han rättar liksom i hur man räknar ut, ni ser, med siffror som man lägger till själv och sådana saker.
Ja. Det är som en övningsbok.
Och här såg jag i marginalen, där har han gjort. Han har verkligen jobbat med den här boken. Ja. Det är spännande med den här, för man kan tycka att det här är lite väl nördigt. Nej då, det här är början av 1800-talet. Den här matematiken som förmedlas i den här matematikboken av den här svensken är en förborgerlig livsföring. Borgerliga räknesätt. Här ska man lära sig matematik för att kunna bedriva affärer. Alltså inte den här matematiken som adelsmännen fick lära sig på 1500-, 1600- och 1700-talet. Det handlade ju om att man skulle kunna beräkna höjder och dalar och ni vet, kunna göra lantmäterikartor.
Alltså skjuta kanonkulor i rätt bana.
Ja, men precis. Det var kopplat till deras roll egentligen inom militären i en bred betydelse. Här däremot ser vi en ny tid. Det är det moderna 1800-talet. Nu ska man istället vara businessman. Det var man ju i praktiken tidigare. Men här kunde man använda sig av den här matematiken för att lära sig de borgerliga övningarna. Så jag anar, det är svårt att säga exakt hur för denna Magnus Brahe, men man kan ana ett borgerligt livsideal som lyfts upp, som får vara tillsammans med det klassiska adelsidealet. Så han var en väldigt modern person, och han formades redan i 11- och 12-årsåldern med sån här matematik. Och sådana här böcker finns ju hur många som helst. Sen läste han geografi, och han studerade ju massor med andra saker. Allt fanns här.
Men alltså, vad kan de här marginalanteckningarna då säga om sin tid? Vad tillför de till historieskrivningen, så att säga?
De tillför otroligt mycket. Jag blev själv överraskad när jag började med det här, att jag tänkte att det här är någonting väldigt smalt, och det kommer vara mycket, mycket begränsat, vad ska vi säga, generella slutsatser som man kan dra på detta. Alltså det är väldigt begränsade saker. Men jag tycker inte det. Jag tycker att det marginalanteckningarna visar, det som alla namnteckningar visar i böcker, det som böckernas biografier visar, det är att de här böckerna som har haft sina egna sociala liv har varit betydelsebärande, minnesbärande, kunskapsbärande, existentiella ledstjärnor för de adelsmän och andra läsare som har använt sig av böckerna. Det här är inte någonting marginellt. Det här är någonting väldigt betydelsefullt för de här personerna. Och jag får det som en känsla av att när jag tittar och ser hur de läser, jag ser nästan momentant hur de reagerar i texten, så är det som att jag får sitta bredvid Per Brahe den äldre. Jag får sitta bredvid Margareta Bjelke eller Eva Horn eller någon. Margareta Juliana Wrangel när hon skriver sina bibelkommentarer. Jag är där när hon gör det. Och det tycker jag är fantastiskt, när tidskänsla av autenticitet och närvaro som har gjort mig väldigt förvånad och glad.
Det säger historikern Bo Eriksson, författare till Talande böcker, Skogklosters slotts boksamling. Och Urban, kommer du börja göra några marginalanteckningar nu då i dina egna böcker?
Ja, när man hör om kulturhistorien bakom marginalanteckningar och det här klottret i marginalen, så måste jag ju nästan göra det.
Precis, dina ättlingar ska kunna, det här var min farfars far och hans tankar om någon Agatha Christie-bok.
Och förstod han inte mer av texten? Det är bara en massa frågetecken i marginalen. Vad menar författaren?
Och dina sista anteckningar där då, som en
innan jag släppas ut och avrättas i något blodbad.
I något blodbad, precis. Ja, det får en klaglig dag, enligt Urban.
Men jag tänker på det vi pratade om i början av programmet, med performativ läsning. Och det, ingen kan väl ha slagit adeln under 1600-talet på fingrarna när det gäller att komma hem och liksom visa mig din bok, eller jag ska säga mig vem du är. Vi talar om 20 000 böcker i alla genrer som någonsin har funnits. Där ligger man i lä, Tobias.
Eller visa mig din bokhylla och jag ska säga mig vilka städer du har plundrat. Så kan man ju också...
Just det.
Om du har bara på 1600-talet.
Och då kommer man in på din bokhylla osökt, eller?
Ja, jag vet inte. En och annan skolbiblioteksbok kanske jag har långlånat.
Ja, för det är ju väldigt intressant det här med boktjuvar. Att stjäla anses ju av fullkomligt självklara skäl som någonting förkastligt. Men detta med att stjäla, att råka få med sig en bok, det är på något sätt socialt accepterat på ett helt annat sätt.
Jag håller med dig där. Jag vet inte om alla gör det.
Nej, för nu outade du det att du har stulna böcker i bokhyllan.
Jag kan väl göra det.
men då verkar du en god tradition av vi har hört här nu, från 1600-talet minst och framåt.
Urban Bustadius heter du, Tobias Svanlid heter jag och Vetenskapsradion Historia heter programmet. Vi hörs!
Vetenskapsradion Historia gjordes av produktionsbolaget Prata för Sveriges Radio P1.